Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, nu befinner jag mig på en av de vackraste ställena i hela Tyresö. Det kanske alla tycker om sina ställen, men det här är den del av Tyresö som... Ja, den östra delen av Tyresö, där det är så vackert. Och speciellt om man åker hit på den nya vägen. Var befinner jag mig någonstans, frågar jag då den som har bjudit hit mig.
Du befinner dig på Flugvägen 2 hos Bosse Gripenfors.
Och det kallas ju Raxta området, va?
Mm, stämmer bra. Mm.
Och den här vägen som man åker hit till, det är ju den var inte lika fin förut, för vi har vår båt lite längre bort. Den är ju, nu är det som vackrast.
Ja, vägen är fin och jag minns första gången fortfarande jag åkte hit för att titta på det här huset, hur fascinerad jag blev av hur det såg ut redan då.
Mm. Och nu är det en ny fin väg. Och det är så här att för 2 år sedan så lärde jag känna dig. Kommer du ihåg första gången vi träffades? Låt som vi har ett förhållande, men kommer du ihåg första gången vi fick syn på varandra?
Vi har ett väldigt bra förhållande, om vi säger så. Vad tänker du på då?
Jag tror att det faktiskt var på bygdegården.
Ja, naturligtvis. Ja, men det glömmer jag ju inte. Då satt jag ju i samma bord som du satt.
Ja, och då berättade du om din fantastiska livsfilosofi som du kallade för positivism.
Ja, det stämmer bra. Jag är ju ateist i den bemärkelsen att jag inte tror på någon gud. Men däremot så har jag en egen religion, positivismen.
Ja, och det som är fascinerande med dig, och det har jag ju följt, för du och jag är Facebook-kompisar sedan dess, att du har varit med en massa saker. Och alldeles nyss, trots att du har opererat ditt knä och massa andra saker, så såg jag dig sitta på en hästrygg. Hur kommer det sig efter 5 veckors operation?
Ja, om du frågar min sjukgymnast och min ortoped, så skulle han säga att det beror på att jag är dum i huvudet. Men å andra sidan så jag anser att det beror på att jag har en extrem vilja att utmana mig själv.
Ja, och det är väl det som är grejen också med dig, Bosse, att du ser möjligheter. Du ser, du trots din liksom, vad ska man säga, ganska tuffa historia, du har en tröja på dig, så står det så här: jag har haft hjärnblödning. Jag har KOL, astma, artros, diabetes och tarmfickor, sammanväxta koter, punkterade diskar, dubbelsidigt ljumskbråck, knäbyten pågår. Men, och så vänder du om, så står det: humöret är det jävlare mig inget fel på. Try me.
Ja, nej, men det är själva grunden för hela min filosofi. Djävulskap och eländen och motgångar, det stöter vi på. Alla människor, det är utan undantag, och sen så beror det på hur vi möter det och hur vi handskas med det och hur vi ser på det.
Precis. I förra programmet berättade jag lite grann om ditt liv, hur du kom till Tyresö och vad du har jobbat med. Du får ta lite sammanfattning, för att det kanske inte alla, som även jag, kommer inte ihåg allt vi sa i det programmet.
Ja, anledningen till att jag hamnade i Tyresö från början var det ju helt enkelt en hund som styrde över det, som styrde över mitt yrkesval, som gjorde att jag blev tidningsbud för att kunna ta med mig hunden hela tiden och inte behövde lämna den ensam. Och som tidningsbud så började jag jobba i Tyresö och tyckte det var fint, och sen så flyttade jag hit.
Redan då flyttade du hit till Raxta?
Det var första stället jag flyttade till i Tyresö, och här har jag bott kvar, och det är 36 år eller någonting sånt där nu.
Och då har du sett hur det har förändrats också, för då var det ett rent sommarstugområde.
Det har förändrats väldigt, väldigt mycket, och om man inte tror på det så kan man sätta sig i bil och åka på Tyresövägen på morgnarna, alltså här ute, den delen av Tyresövägen, på morgnarna och kvällarna, och se hur mycket trafik det är.
Ja, alla vi som har bott i Tyresö länge, vi vet ju att det här var ett ställe där det var små hus, och du har själv ett sånt här litet, vet du, ska man säga, sommarstugehus, va?
Mm, det är en gammal sommarstuga. Ja. Enkel att värma upp, billig i drift, och istället så har jag en stor tomt och väldigt, väldigt nära till naturen. 2 minuter till naturreservatet, det tycker jag, det är ganska lagom.
Ja. Men det här med de här sjukdomarna som har drabbat dig, det har ju förändrat ditt liv, eller hur?
Ja, det har påverkat mig väldigt mycket. Men samtidigt så säger jag det att en av de bästa sakerna som har hänt mig, förutom när jag träffade min hustru, är min hjärnblödning som jag fick 1999. Därför att det fick mig att inse min egen dödlighet och fick mig att inse hur viktigt det är att ta tillvara på varenda dag i livet och inte tro att man kommer att leva för alltid.
Så 99 fick du din hjärnblödningen?
Mm.
Det är ganska länge sedan, det är 22 år sedan.
Och där har jag en liten rolig historia i samband med det, och det kommer även in på positivismen. För strax efter för ett år sedan drygt, så gjorde jag en operation av dubbelsidigt ljumskbråck. Och när jag kom in på sjukhuset, tvättad och klar hur många gånger som helst, min hustru körde mig in, jag bytte om till de här sexiga sjukhuskläderna, man kan inte dölja så mycket i dem och sådär. Och blev installerad på rummet, och så åkte hon därifrån, så kommer de in och säger, vi är ledsna men operationen har blivit inställd.
Oj!
Mm. Så att du får åka härifrån, och då ringer jag min hustru som är på väg hem, och hon får vända. Men då var det så här, var det positivt eller negativt? De flesta som jag berättar det här för säger att, men gud vad tråkigt och gud vad eländigt. Mm. Den sköterskan som skrev in mig till när jag kom dit, hon berättade, eller sa till mig, att jag känner igen det där namnet.
Mm.
Jag jobbade på Karolinskas NIVA, neurologiska intensivvårdsavdelning, när du hade din hjärnblödning 1999. Det här var förra året.
Aha.
Och jag sa, hur kan du komma ihåg det? Du måste ju ha haft hur många patienter som helst sedan dess.
Aha.
Då sa hon att man kommer ihåg de svåraste fallen. Så det är de som sätter sig i minnet på en.
Men den här hjärnblödningen, vad ledde det till för dig? Vad hände med din kropp och din själ?
Ja, själen mådde väldigt, väldigt bra av det. Kroppen mådde otroligt dåligt ett antal månader, och ett halvår efter ungefär så hade man dåligt med ork och sådär. Men jag insåg massa saker som jag inte hade insett annars. Men nu fick jag i alla fall chansen att tacka den här sköterskan. Hur många får det efter 22 år för att hon var med och räddade mitt liv?
Ja.
Så då sa jag till alla som beklagade sig över att jag fick åka hem.
Mm.
Att hade jag fått välja, så hade jag hellre tagit det här mötet.
Mm.
Och missat operationen. För att det här mötet gav mig så mycket. Och gav mig chansen att tacka.
Mm. Mm.
Och när vi åkte därifrån hem igen, min hustru och jag. Då mötte vi en organtransplantationsbil.
Aha.
Så då förstod jag varför min operation troligtvis hade blivit inställd.
Ja.
Någon annan behövde de här läkarna bättre den dagen än vad jag gjorde.
Ja, för så är det på sjukhus också, de prioriterar.
Ja, de fick in ett akutare fall, och jag kan inte ha några synpunkter som helst på det. Det var en fantastisk dag. Operationen blev genomförd 14 dagar senare.
Mm. Och det är väl det som jag har förstått väldigt mycket av det du tycker. Du är en person som är tacksam över den här fantastiska vården som du har. För väldigt många människor gnäller ju på vården.
Jag är tacksam över vården, och jag är tacksam över det omhändertagande man får. Allt ifrån kommunen och deras biståndshandläggare och den hemtjänst man får hjälp av. När man som jag nu då har opererat knät också.
Mm.
Och man ringer till kommunen och får reda på att ja, men det kostar si och så mycket och si och så mycket. Du kan få hjälp med städning, du kan få hjälp med handling, du kan få hjälp med tvätt och du kan få hjälp med personlig omvårdnad. Allt till en maxkostnad av drygt 2000 kronor i månaden.
Ja, det är fantastiskt.
Och kanske till och med lägre om du inte har tillräckligt hög pension.
Ja.
Och det, jag häpnar. Det funkat så smidigt. Jag har fått hjälp med städning 2 gånger. Det är den hjälp jag behövt. I övrigt har jag fått hjälp av vänner till mig. Men det är så lätt att få hjälp, och det är så otroligt billigt. Det är helt fantastiskt.
Mm. Och där är ju vi liksom i världsklass. Svensk sjukvård när man väl kommer in är ju bland det bästa i världen. Och det är inte ens för folk som har plånböcker, utan det är för alla.
Mm. Det är alltså i många länder, och då pratar vi om inte om u-länder, utan andra, så hade de blivit stoppade i dörren till sjukhuset, och de hade sagt att du får inte komma in för du har inte pengar till det.
Nej.
Nej, vi har så mycket att vara tacksamma för som vi missar att vara tacksamma för, och inte ser och inte tänker på, utan vi tar det för givet.
Mm.
Man ska inte ta vare sig livet eller alla de här sakerna vi är begåvade med för givet. Man ska uppskatta det och man ska tacka för det.
Mm. Och det är väl någonting som du är duktig på också faktiskt, Bosse. Du är duktig på att bekräfta människor.
Jag försöker göra det, och det roliga med det är att det är en tvåvägshistoria, därför att både den som man berömmer och tackar blir glad, och när den personen blir glad så blir jag glad.
Mm.
Så jag får tillbaka direkt. Samtidigt så märker man tyvärr hur ovana folk är att få tack och få uppskattning för det de gör. Vilket är ganska tråkigt. Och jag tycker vi ska bli bättre på det.
Ja, och det är väl det som är fascinerande. Att vi är egentligen väldigt nöjda, men vi har något slags, tror jag, något slags jantelag eller vad det är för någonting. Man ska inte förhäva sig, man ska inte vara märkvärdig. Så att någonstans så har vi liksom, vi berömmer, alltså jag tror det fanns ett ordspråk, alltså eget beröm luktar illa. Alltså vi har massa sådana här ordspråk som handlar om att man ska inte förhäva sig, man ska inte vara... Precis, nu visar du din kopp här. Och det är precis tvärtom. Gör man någonting bra så måste man ju få bara glädjas för det. Och ser man någonting schysst måste man få säga det, eller hur?
Man måste ge sig själv rätten att klappa sig på axeln och vara stolt över den man är och vad man har gjort.
Ja.
För det, förtjänar man det så varför kan man inte inse det själv? Det behöver du inte få utifrån. Det är jättekul om någon säger det.
Ja.
Men du ska också kunna säga det till dig själv.
Ja. Vet du, det som är fascinerande nu när jag sitter här, du hade ju gjort lite, eller jag har fått göra lite husesyn, jag har gått runt här. Du har ju visat mig nu ditt hus, och det som var fascinerande, för jag hade en bild av liksom vad du berättade om, för att för 2 år sedan när vi intervjuade dig, då hade du varit på sjukhus och fått någon slags rehabilitering, att du skulle ut och röra på dig, och då berättade du att du gick fram och tillbaka hemma. Och nu har jag sett hur litet hus det är, så att jag är ännu mer imponerad. Hur gjorde du för att ta de där stegen varje dag?
Frågar du min hustru så säger hon att jag är den envisaste jäkel som hon någonsin har träffat. Och det handlar om att bestämma sig för, vill jag leva? Vill jag bli så frisk som möjligt? Vill jag vara kvar? Eller vill jag sätta mig ner, tycka synd om mig själv och ge upp? Och det ville inte jag. Och det ville jag fortfarande inte. Då gick jag som mest här inne, som du just har sett här.
Det är inte många meter.
Det är 10 meter.
10 meter?
1,5 mil då.
Varje dag?
Nej, inte varje dag. Nej. Men när jag, den gången jag gick som mest så gick jag 1,5 mil. Nu har jag gått som mest efter knäoperationen 7 kilometer här inne.
Fram och tillbaka, fram och tillbaka.
Ja.
Och du...
Du tittar på mig väldigt konstigt, ja, men just
alltså
nu.
Jag blev...
tala om för lyssnarna? Ja,
ja, och exakt. Nu, och jag är ju själv blivit opererad för knä. Jag vet hur svårt det var att få igång det där förbaskade knät. Jag fick bara en korsbandsrekonstruktion. Och du fick ett halvt nytt knä, va?
Ja.
Ja. Och när jag kom så hoppade du. Du dansade liksom lite grann.
Jag törs knappt tala om det här, men direkt efter operationen så ställde jag mig upp bredvid sjukhussängen när jag vaknade efter sövningen, och så gjorde jag ett litet hopp så här.
Gjorde det?
Ja, 5 centimeter ungefär. Men jag hoppas ingen sjukgymnast, att inte kirurgen lyssnar på det här nu. För att, ja. Nej, ja.
Och lite grann är väl din filosofi det här med att det sitter väldigt mycket i huvudet. Att hur man ser på det hela. Hur man tar det.
Hur man ser på det hela och att man använder rätt vokabulär på saker och ting. Jag ber om ursäkt för en sak i förra intervjun. För då jag lyssnade på den här om dagen och då pratade jag väldigt mycket om gammal. På slutet av intervjun. Och jag har insett att ordet gammal kan man använda väldigt negativt.
Mm.
Du, din gamla jävel, och så vidare och så vidare. Så att jag funderade på det där och så läste jag någonstans, och det har jag börjat använda istället. Jag är inte gammal, jag är årsrik.
Ja, och det tror jag Barbro Westerholm, som är den äldsta riksdagskvinnan, det är hon som hittar på det ordet, årsrik.
Det är ett så bra ord, för det är exakt samma sak. Men det är ett positivt ord, du kan aldrig använda årsrik negativt.
Nej, precis.
Så att, nej, men använd rätt ord, beskriv saker och ting på rätt sätt, se det på rätt sätt, se det positiva, missa inte allting som är positivt och se det negativa.
Nej.
Jag blir så ledsen på det. Mm. Det är så onödigt. Mm. Det är ditt eget liv du kastar bort.
Nu skulle jag vilja berätta en liten anekdot bara på det här med positivism också. För min man heter också Bosse. Och han har också den här idén att man ska bekräfta folk.
Mm.
Så att när han jobbade så brukade han, när det var någon som var duktig, alltså leverantör, för han jobbade med inköp. Då tänkte han, ah, men nu ringer jag henne eller hans chef och talar om vilken duktig person det var.
Mm.
Så att den personen får höra, för att ofta när någon är duktig så går man ju aldrig till... Alltså dens chef får ju inte veta att man är duktig.
Mm.
Och då hade han en jätteduktig norsk tjej som jobbar i USA. Och då tänkte jag, nu ska han ringa upp och skicka mejl till rätt personer. Så han skickade en långt mejl på engelska och liksom, ja, kommer inte ihåg hur bra den här tjejen var. Mm. Så hon blev utsedd till liksom the worker of the week eller månadens arbetare. Och så fortsatte han varje gång som hon gjorde någonting bra och skicka till den här chefen. Mm. Då blev hon befordrad så att då
vad bra.
Så då försvann ju då för Bosse.
Ja, ja, men det
men
ja.
Han har fortsatt med det. Så att men alltså han och det här är ju också någonting man kanske ska göra lite mer,
mm-hmm.
att man säger till andra i omgivningen vilken bra expedit eller vilken bra.
Ja, ja, absolut. Vem som än gör dig en tjänst i form av att ta betalt för dina varor eller för att hjälpa dig i växeln. Kommunen kommer älska den här lilla berättelsen. Mm. Jag ringde nu i fredags för att avbeställa vidare städning. Då kom jag fram till tjejen i växeln eller kvinnan i växeln och sa att jag ville prata med en biståndshandläggare. Då sa hon, berätta vad det är för ärende. Och då talade jag om vad det var för ärende. Men, sa jag, jag vill bara tala om hur tacksam jag är. Och hur bra ni har skött det här ända från första samtalet till växeln och vidare. Och hon sa, får jag skriva upp det här som ett samtal med beröm? För att vi får det så sällan och vi kan få skriva upp det här.
Ja, men förstår du.
Ja, gör det så. Det enda som gör mig ledsen det är att ni får det så sällan. Därför att det skulle ni ha oftare.
Ja. Det har du helt, alltså precis så. Du har det helt rätt i.
Och kommunen har skött det här så att de ska ha beröm för det.
Ja.
Punkt slut.
Mm. Det jag gillar verkligen med dig. Första gången jag träffade dig, då sa du direkt när du träffade mig så sa du något positivt. Nu när jag kom upp här på grusvägen, för jag var inte riktigt säker på vilken väg jag skulle gå upp här. Så står du här och säger, jag blir så glad när du kommer. Alltså, ja, men du är duktig på att säga bra saker.
Ja, men alltså man tittar på människor idag och jag förstår, covid har haft sitt pris på folk, hur de mår och sådär. Men ändå så det måste finnas saker att glädjas åt. Det har gått så långt så att när jag möter människor när jag är ute och går som ler, så talar jag om det för dem. Vilket härligt leende du har och jag gratulerar dig till att du har någonting som faktiskt gör att du kan vara glad och le. För att om du ser dig omkring så ser det ut som ingen hade någonting att le åt.
Nej.
Och det är också väldigt trist.
En av de tråkiga effekterna förutom själva pandemin, att den drabbar folk, det har också gjort att vanliga människor som kanske egentligen hållit sig friska hela tiden och kanske inte ens varit i riskgruppen har ju blivit rädda. Och rädda människor, det är inte roliga människor. För nu har vi slutat att kramas, vi vill inte vara nära varandra. Så vi måste ju på något sätt ge varandra lite kärlek för att alltså det finns ju ingenting så farligt som ensamma, rädda människor som inte vågar gå ut. De blir ju sjuka direkt.
Det där försökte jag predika för dem på rehab som jag gick på när de stängde ner rehabgym och de stängde ner allting. Att det här kommer att ha sitt pris.
Ja.
När man får hitta andra lösningar på saker och ting. Man kan inte bara stänga av och isolera folk ensamma i lägenheter. Speciellt inte äldre som är i behov av rehab.
För det gäller inte bara att överleva, det handlar om att leva också.
Ja, exakt så har jag sagt.
Mm.
Jag vägrar att sluta leva på grund av detta. Jag behöver få komma ut och träffa folk och se folk. Men jag får göra det med eftertanke.
Ja. Jag gör samma sak. Jag väger också. Jag tänker fortsätta att vara... Alltså vi tog ett val. Vi fortsätter att umgås med vårt barnbarn. För det är det bästa vi har.
Mm.
Och även om hon är förkyld ibland och just nu så har någon infektion i ögat. Ja, men vi pussar henne ändå. För att utan de där pussarna och utan de här kramarna, då, det är liksom det som gör att man blir lycklig.
Mm.
Så att även om det är infektionsrisk ibland så tänker jag så här. Jag jobbar på mitt... Motionerar mitt immunförsvar varje dag.
Ja, men du har inte coola astma som tur är.
Nej, jag vet.
Därför att då skulle du inte göra så där om man säger så då. Hamnar jag i en respirator,
ja,
så dör jag.
Ja, jag fattar. Och det måste man ju också därför måste man respektera människor som vill hålla avstånd.
Mm. Ja, absolut. Man ska inte tränga sig på någon. Men som sagt, jag vägrar att gå in, stänga dörren och låsa och vänta på att det här ska gå över. Därför att när det går över, då kanske inte jag lever längre.
Nej.
Och så vill inte jag kasta bort mina dagar.
Nej. Och du gör ju någonting här också. Du ser ju till att du har en massa fåglar runt omkring. Alldeles nyligen så kom det en jättevacker hackspett och satte sig nästan nära oss.
Ja.
Vad gör du för någonting?
Jo, jag matar dem. Det är tredje året nu jag matar dem året runt. För det har funnits dåligt med mat på somrarna. Så att jag har fortsatt att mata dem året runt. Nu får de ost. Mm. Och lite annat smått och gott här. Och då kommer de hit. Och de tackar så väldigt mycket. Där har du det här med tack igen. De sjunger för mig.
Ja.
Så fort jag kommer hem och kliver ur bilen och hör den här fantastiska konserten så får jag mitt tack.
Ja, jag fattar. Och nu när vi sitter här, det här är alltså i början av juni. Mm. Och det är efter de här skyfallen som har varit lite grann. Och det är en fantastiskt vacker dag. Solen skiner, det var 28 grader när jag åkte hit. Och allting är fortfarande supervackert. Syrenerna har inte blommat ut. Och ja, alla träd är vackra och det luktar gott överallt dessutom.
Det är fantastiskt skönt. Det får inte bli för varmt bara, men du glömde en sak. Du är också vacker.
Tur att det är radio.
Nej, men skönheten sitter inte där du pratar om nu, utan skönheten sitter inuti och skönheten sitter i ögonen.
Precis så tycker jag faktiskt också.
Jag håller med om det. Om en människa är vacker eller inte.
Jag håller helt med om det faktiskt.
Därför... Och du är vacker.
Tack ska du ha. Du är också vacker.
Tack.
Ja,
men, för inbördesbörden.
Ja, men herregud. Vi ska visa hur man gör. Vi sitter här och bekräftar varandra. Men,
ja, men det ska man.
Ja, du har ju precis gått i pension.
Ja. Efter exakt 45 år hos samma arbetsgivare så fick jag mitt uppsägningsbrev häromdagen.
Ja. Men du har startat ett företag. Vad heter det?
Livstrolleri. Uppfinnare av ett nytt ord kan jag stoltsera med att vara.
Och vad står det på ditt kort?
Det står motivatör, inspiratör. Jag hävdar att du kan mer än du tror.
Och du finns på Facebook om man vill följa dig?
Det är både på Bosse Gripenfors och Livstrolleri och det är öppna så att det är välkommen att ramla in.
Mm. Vad vill du göra med ditt företag?
Jag vill få, ursprunget handlar om rehab. Folk som behöver tänka rätt för att komma så långt som möjligt med sin rehab. Ett exempel, jag såg en farbror en gång som satt i min träningsmaskin och han såg inte glad ut. Och så frågade jag varför han, om det var en dålig dag, då sa han att jag har gått här nu i flera månader och jag har inte blivit bättre.
Mm.
Då sa jag till honom, men du, om du inte hade gått här i de här månaderna, då kan jag lova dig att då hade du varit sämre idag än vad du är nu. Så att det finns olika sätt att mäta framgång på. Den ena är att bli bättre, den andra är att inte bli sämre, speciellt när man har KOL och sådana saker. Sen tränade han resten av den timmen med ett leende på läpparna och gick därifrån med motivation för att fortsätta.
Mm.
Trots att han inte hade blivit bättre. Där har du livstrolleri.
Jag har också gått i pension. Och under de här 2 åren då som jag har varit pensionär, vilket är den bästa tiden någonsin i mitt liv faktiskt. Och det beror framförallt på att jag varje dag får bestämma vad jag själv ska göra. Men också då att jag har fått ett litet barnbarn som jag faktiskt, ja det är bara glädje i det. Men också det här att liksom känna, okej, dör jag imorgon, då är det helt okej. Alltså förstår du, någonstans, det kallas väl fatalist eller någonting sånt där. Att man någonstans inser, okej, världen tar slut någon dag. Eller jorden kanske inte tar slut, men min värld kanske tar slut någon dag. Men att så länge jag tycker att det är fantastiskt kul att leva, så gör ingenting med dörr imorgon.
Ja, men det där är väldigt lustigt, därför att det var inte alls länge sedan jag talade om för min då nyseparerade hustru att du ska veta en sak, att dör jag imorgon så dör jag lycklig.
Precis så känner jag också faktiskt. Och jag tänkte precis det här med covid, för att det har ju varit lite rysk roulette tycker jag alltihopa. Och det är svårt att veta hur man ska skydda sig. Och jag fattar inte varför vissa blir sjuka och inte andra. Jag känner ju en 88-åring som blev sjuk. Och hans fru som låg i samma säng blev inte sjuk. Så att, och han överlevde förresten. Och ja, jag känner unga människor som blev jättesjuka. Så att jag har känt så här, händer det så händer det.
Mm.
Men jag tänker inte sluta att leva mitt liv. För jag tänker göra de här sakerna som gör att jag tycker är roligt. Och det är bland annat träffa folk.
Mm.
Hålla avstånd kanske lite grann. framförallt med respekt för dem som jag träffar. Men jag tänker inte sluta leva, för då kan jag ju lika gärna dö på dräkten.
Jag måste bara, jag sa det att du ska veta att jag kommer att dö lycklig om jag dör imorgon. Det lät som det hade samband med min separation från min hustru. Och det är inte därför jag är lycklig. Utan jag är lycklig för att jag finns i livet. För att jag får leva, för att jag får andas. Det är det jag är lycklig av. Inte att jag är separerad från min hustru. Jag älskar henne fortfarande.
Och ni har alltså en lycklig skilsmässa? Eller en lycklig separation?
Jag är ganska säker på att vi skulle kunna göra i stort sett vad som helst för att hjälpa varandra och finnas där när den andra behöver det. Och det är en fantastiskt bra känsla. Och inte en enda pryl har vi grälat om eller bråkat om när vi har delat upp alla grejer. Inte en.
Det är fantastiskt.
Ja, och det är fortfarande så att jag förvaltar båda våra aktieportföljer. Trots att hon är redovisningskonsult. Ja, ja. Så pass mycket litar vi på varandra, om vi säger så då.
Ja. Det är inte speciellt vanligt. Det finns ju ingenting som gör folk så elaka som skilsmässor eller dödsbon.
Det är sant och det är tragiskt. Och jag förstår inte, om man har levt ihop med en människa och älskat en människa och så någonting går fel. Eller kanske inte ens fel som i vårat fall, utan vi behövde bara få söka nya vägar. Har man då allting det som har hänt, lägger man det bakom sig, glömmer det och så vill man jävlas så mycket som möjligt med någon som man har älskat. Mm. Jag förstår inte det.
Det förstår inte jag heller faktiskt.
Det för mig är det väldigt svårbegripligt. Då ska man ha gjort mig väldigt, väldigt illa och det är inte fallet i vad gäller mig och min hustru.
För ni är fortfarande gifta?
Vi är fortfarande gifta, vi är separerade på vad gäller allting utom huset, inte uppdelat än.
Mm. Men, och ni kommer fira semester tillsammans, hör
jag? Ja, jag har fått en av de få förmånerna som tidningsbud är att man får hyra semesterstugor.
Men du, vad heter företaget som du har varit anställd i?
Premo, Pressens morgontjänst.
Pressens morgontjänst. Och ja. De har fortfarande kvar de här... För det var ju någonting de flesta företag lägger ner, så här semesterhotell och semesterstugor och sånt.
Ja, det är inte de som har det, utan det är Transport som har det. Det är en stiftelse, Transportarbetarförbundet.
Aha.
Som har de här stugorna. Och då har man förmånen att få hyra en sån här stuga om det finns ledigt. Och det finns det. Mm. Eller har funnits i alla fall. Så att en vecka nere i Hunnebostrand ska min hustru och jag tillbringa tillsammans. Separerade och glada. Förhoppningsvis.
Det är det där stället Hunnebostrand där är fullt med, det är ganska, inte jättenytt, men det är fullt med hus vid havet, va? Är inte det?
Det här ligger precis, det är bara precis över ett backkrön, ja. Och så har du hamnen nedanför med hummerkrog och med massa restauranger.
Exakt. Precis nere vid vattnet. Jag tittade på det där.
Det är jättefint.
Det är jättefint, hela västkusten är jättefint.
Ja. Jag trivs väldigt bra där nere, måste jag säga. Min hustru kommer ju därifrån, så att hon är ju nerflyttad ner till Göteborg igen, eller till Partille, så att hon har ju mycket närmare upp än vad jag har för att åka ner till Hunnebostrand. Men vi möts där.
Ni möts där, ja, det är fantastiskt bra.
En liten eloge till henne på tal om det här med att hjälpa och vara positiv. När jag skulle opereras nu för knät så kom hon upp ifrån Partille för att köra mig till sjukhuset, vara kvar här och hämta mig och vara här de första dagarna. Nu, den operationen blev också inställd. När jag stod i duschen 20 minuter innan vi skulle åka in så ringde de och berättade att kirurgen var sjuk.
Alltså det,
då kan man bli förbannad, man kan bli arg och upprörd och allting, men jag blir inte det.
Nej.
Vad ska man göra? Han blev sjuk.
Ja, vad ska du göra det?
Ja, det är ingenting att bli arg
det
på.
Det blir inte bättre för att du blir arg. Nej. Men så, för att det är ju också lite jobbigt. Om man nu kommer hem från sjukhus, då behöver man gärna hjälp hemma de första dagarna.
Ja, och det var det hon skulle hjälpa mig med. Ja. Men hon fick ju åka hem med oförrättat ärende.
Och sen då, när du blev opererad?
Ja, då fick jag ingen hjälp de första dagarna.
Men du klarade ändå?
Ja, jag gjorde det.
Med envishet?
Ja, det var, allting var ganska bra förberett och sen så har jag då fått hjälp med handling av mat och såna där saker. Så att, nej, men jag har haft det bra. Jag kan inte klaga på någonting.
Nej. Mm.
Det enda som varit jobbigt det har varit isoleringen, att inte kunna ta sig ut. Men sen så så gick det ju relativt fort att kunna göra det på egen hand också. Och då blir tillvaron mycket lättare.
Ja.
Känns mycket bättre.
Mm. Hoppa på kryckor kan du, va?
Första gången jag kom till sjukgymnasten efter operationen så ville hon se hur jag gick på kryckor i korridoren.
Mm.
Jag tog ett par steg med de där kryckorna. Sen så började jag skratta och vände mig om till henne. Och så sa jag att det är ingen idé, jag försöker lura dig, för du ser att jag använder inte de här i alla fall. Jag ser det, sa hon. Aha. Men du vet att så där får du inte göra. Jag vet det, sa jag. Men jag går konstigare med kryckorna än jag gör utan. Så att,
det är ett jättekonstigt liv med kryckor faktiskt. Det, mm.
Ja, alltså ska man gå så mycket som jag behöver göra för min diabetes och för min KOL.
Mm.
Så då tar det mig 3 dagar att gå med kryckor den sträckan jag behöver gå varje dag.
Mm.
Och det funkar inte.
Mm.
Så att det är en avvägning jag får göra. Mm. En balans jag får hitta mellan de olika sjukdomarna, vad jag kan och inte kan göra.
Mm. Men Bosse Gripenfors, du ser ju väldigt frisk ut.
Tack.
Tittar man på dig så ser det är inget tärd ansikte plågad av massa sjukdomar. Du har så mycket såna här skrattrynkor i ansiktet. Du ser ut som att du inte... Ja, du ser frisk ut.
Tack så mycket. Och jag känner mig frisk. Jag känner mig oförskämt frisk med tanke på hur sjuk jag är. Och det händer att jag går här inne, när jag går den här promenaden här, att jag går och skrattar för mig själv. Därför att jag mår så bra. Och det blir ju resultatet då. Då ser man inte tärd och förgrämd och så där ut. Och det handlar om tänk rätt.
Mm.
Tänk positivt. Var glad. Beröm andra.
Mm.
Ta gärna emot beröm om någon tycker att du förtjänar det.
Mm.
Enkla saker som inte kostar någonting.
Det kallas också ge kärlek så får man kärlek.
Ja, absolut.
Det är ju kärlek egentligen. Ja. Till sig själv och till andra.
Ja, och till livet.
Ja.
Och det är enkelt, det är gratis och det är inget besvärligt. Och det ger så jäkla mycket. Där är positivismens kärna.
Mm.
Min religion utan Gud. Jag är ingen Gud, kommer aldrig bli någon Gud.
Men kärlek är också Gud. Alltså vad Gud är. Det finns ju någon som säger Gud är kärlek.
Men jag säger så här att jag har ingenting emot de som är religiösa och som har en Gud.
Mm.
Så länge som de inte använder den guden som ursäkt för att göra massa elakheter och dumma saker.
Håller med.
De gör saker i Guds namn
som
är fullständigt vedervärdiga. Där slutar min förståelse för religion.
Samma här faktiskt.
Enkelt, ja, tycker jag.
Ja. Mm. Det här med positivism, tycker du att alla andra kan använda det också, de som inte heter Bosse?
Ja, det tycker jag absolut att att de kan göra. Men samtidigt så har jag full respekt för att naturligtvis finns det människor som inte alltid kan se positivt på saker och ting och skratta och le och vara lyckliga. Jag ska inte nedvärdera de människorna genom att påstå att det här funkar på alla och i alla situationer, för det gör det inte. Men mycket, mycket mer än vad det gör nu.
Mm. Tack så hemskt mycket, Bosse Gripenfors. Motivatör, inspiratör som har företaget Livstrolleri. Tack för att jag fick komma till den här fantastiska platsen.
Jag ser det som en ära att få ha dig på besök och att få vara med i Tyresö-radion.
Ja, och tack så mycket för kaffet och det goda kaffebröd. Var har du köpt det någonstans?
Får man säga det? Willys är alltså, det här köpt.
Men du hade ju också fröbröd som jag fick smaka på. Var köpte du det någonstans?
Fröknäcke.
Fröknäcke.
Har jag köpt till dig på Pilgrimscaféet. Jag satt kvar en stund lite extra och väntade, för det är precis nybakat. Du ska få med dig lite hem, och där är de tycker jag att du ska göra ett reportage om dessutom.
Mycket bra tänkt. Det ska vi göra kanske slutet av sommaren då. För nu lägger vi på vår sommarslinga.
Mm.
Och den går under hela sommaren och du kommer höras i 9 veckor på Tyresö-radion.
Oh, vad många som kommer att tröttna på mig. Vad roligt.
Ni alltså lyssnar på Radio Tyresö 91,4 och jag som fått äran att komma hit ut till vackra Racksta heter Ann Sandin Lindgren.